Då skulle jag vilja välkomna upp våra tre kommentatorer. Igen har vi Carolina Wennerholm från Sida, Patrik Bergvall från Union to Union och Agnes Björn från Plan International Sweden, Sverige. Och då ska jag säga medan Carolina, Patrik och Agnes går upp här på scen att de har inte fått några tydligare instruktioner än att kunna reflektera utifrån det de jobbar med helt enkelt idag och vad det här väcker för tankar. Så att för er som kanske, om ni bara kort innan ni kommer med era reflektioner, kanske vill säga någonting jättekort om bara vad det är ni gör så att vi förstår lite bakgrunden och vilka ingångar som ni kommer in med. Alltså verkligen bara superkort. Jag funderar på om vi ska börja härifrån, Agnes, eftersom vi också började med Elisabeths presentation.
Och du vill bara för att introducera mig lite kort då?
Ja, alltså. Men bara super så vi vet vem du är och vad du kommer in med för perspektiv.
Jättebra. Agnes Björn och jobbar som chef för DRM-enheten på Plan International. Men humanitär chef brukar vi säga, lite enklare för att folk ska förstå vad det är jag jobbar med. Och jag jobbar i Sverige men även globalt ute som insatschef. Yes.
Okej, vi har Patrik.
Patrik Bergvall, jag jobbar på Union to Union. Jag tänker kanske att jag ska flytta den. Union to Union är ju kanske inte den mest kända ramorganisationens sida, så jag tänker börja där. Vi är alltså LO, TCO och SACOs biståndsorganisation, en av de äldsta i Sverige tillsammans med Svenska kyrkan. Och vi har ungefär 100 projekt i 82 länder som vi stödjer. Och vi jobbar då med fackliga organisationer, alltså bara fackförbund via svenska och internationella fackförbund. Och jag för min del har hand om nu för tiden om livsmedel, hotell, restaurang och jordbrukssektorn, men har fram tills jag var föräldraledig för ett tag sedan haft hand om industrisektorn och därför är jag här.
Tack. Superbra. Carolina vill också bara.
Och jag jobbar på Sida som verksföreträdare. Det betyder att jag har en samordnande roll för Sidas arbete när det gäller jämställdhet. Och det gäller ju allt från det humanitära till ekonomisk utveckling och privatsektor och allt däremellan. Mm. Men som tur är jag inte ensam, utan vi är flera som jobbar med jämställdhet och två av mina nära kollegor är här. Så att jag tror att vi kan få kompletterande perspektiv därifrån också. Mm.
Men Carolina, jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med, just för att du jobbar med allt, ja. Att vi börjar helt enkelt med dina mer övergripande reflektioner och så går vi in i mer utifrån era specifika erfarenheter efter det.
Carolina, och då kommentera.
Då tänker jag att vi börjar helt enkelt övergripande. Så här, vad, du kan ta båda.
Det var, först vill jag tacka. Tack för att ni har ägnat flera år av ert liv för att fundera på de här frågorna. För det är väldigt värdefullt i sig att få ta del av att man gör det och fördjupa kunskapen. Och också tack till Eva för att ni ordnar det här och får till ett möte mellan akademiker och praktiker. Och jag har både funderingar och specifika frågor gällande båda rapporterna avhandlingar. Jag har faktiskt inte läst hela avhandlingarna. Jag har läst sammanfattningarna bara. Det var tillräckligt mycket för mig. Men om jag börjar kanske med det humanitära, så tycker jag att det var väldigt värdefullt att få den här beskrivningen och analysen av de olika sätten som vi i vardagen och i genomförandet tolkar intentioner. Och det är ju någonting som man kan göra just när man kan utgå från ett akademiskt perspektiv. Och den har, på det sättet så är ju den här studien väldigt relevant också för att ställa sin grundfråga. Varför är jämställdhet viktigt i det humanitära och hur tolkar vi, hur förstår vi det? Och det humanitära i det området, jämställdhet i det humanitära har funnits länge. Men det har ju gått olika vägar. Jag jobbade själv för UNHCR i Centralamerika för jättelänge sedan. Ja, 90-talet, början på 90-talet. Och då känner jag igen mycket av det här perspektivet av kvinnor som sårbar grupp och så. Och det lever ju kvar väldigt mycket. Och kanske är det humanitära det området där man har, det har varit segast att få igenom ett rättighetstänk. Jag tror inte vi är inte där ännu heller. Så att på det sättet så beskriver du ju de här olika förhållningssätten väldigt, väldigt väl. Det jag funderar på var i övrigt att ett annan sak som vi jobbar mycket med är ju att se länkarna, övergången från det humanitära till långsiktigt utvecklingssamarbete och det som är det renande fattigdomsbekämpningen. Och då i sig är det här också bra. Vad jag funderade på var att det urvalet du gjorde med läger som har funnits sedan 84, det närmar sig ju i princip nästan din bistånd mer långsiktigt. Och då tänkte jag att det finns ju rätt mycket teoribildning och analyser av förhållningssätt från det vi pratar om i utvecklingssamarbetet. Den korta versionen av det är att gången från kvinnor i bistånd, women in development, gender in development. Och där finns det flera olika teoretiker som har gjort liknande analyser. Och jag kände att i den här studien hade det kanske varit intressant också att göra den jämförelsen med de tolkningar som görs där för att lägga på ett raster av vad det betyder i genomförandet. För det är någonting som vi brottas med dagligdags. Faktiskt så att du beskriver ju just så komplext som det faktiskt är. För det finns policyintentioner och sen finns det en massa organisationer och människor framförallt som tolkar. Mm. Så det är flera lager där som har en inverkan på vad som händer. Så det var en fundering kring. Ja, direkt fick jag ju kopplingar till den här andra inramningen. Och en annan sak som jag skulle gärna diskutera lite vidare och som jag tror att ni också kan tillföra, det är ju att en koppling av analysen av de här förhållningssättning till konkreta aktörer. För det kommer inte riktigt fram här. Vilka är aktörerna som företräder vissa perspektiv? För det skulle göra ännu mer användbart för oss att driva på och förvalta. Man kan känna igen. Därför att alla de här tre perspektiven och varianter av dem pågår ju parallellt. Och sen kanske det hade varit intressant om du kunde säga också varför, för jag kan sakna, det pågår ju en väldigt intensiv diskussion om tolkningen av International Humanitarian Law och rättighetsperspektivet. Vi har en kollega här från UD också som är väldigt inne på den agendan. Och som vi brottas med i hur man kan tolka och hur får man tolka. Så rättighetsperspektivet som jag saknar här, men det skulle jag tycka var intressant att man problematiserar lite mer. Ja, det var några.
Ja, jag tänker...
Vi kan hålla på.
Men... Ja, men bra. Nej, men jag tänker att vi kanske... Jag ändrar mig. Ja, jag får det så här, mitt i upplägget. För att jag ser att Elisabeth liksom börjar nicka. Så här. Så vi har en liten boll här över. Så vill du på en gång, Elisabeth, svara på det här bara så...
Ja, men tack för bra kommentarer och frågor. Kul att du tyckte att det var något som du kände igen. Det är ju kul för mig att höra att man inte har på något sätt kommit fram med några tolkningar som inte praktiker känner igen. Jo, apropå att det här är ett fall som ju inte är liksom en omedelbar katastrof där bistånd, på något sätt gränsen mellan humanitärt bistånd, utvecklingsbistånd och andra typer av verksamhet blir lite luddigare. Så är det ju absolut, och det skulle man kunna säga mycket om vad det betyder för jämställdhetsarbetet, för det kommer ju liksom andra typer av uppgifter in. Jag har jobbat lite grann med att försöka tillämpa VID och GAD och de här, alltså från den mer omfattande teoribildningen, omfattande forskningen på utvecklingsbistånd, och se hur det här har kommit in i liksom det humanitära. Men det är faktiskt ganska, alltså, även i ett sammanhang där man skulle kunna säga, men är det här verkligen humanitärt bistånd eller utvecklingsbistånd, så är det som att det är ett ganska, även om det har blivit mer inne att prata om den här övergången, ett kontinuum mellan humanitära insatser och utveckling, så i praktiken är det ganska olika sektorer, det är olika aktörer som jobbar med det, Och det här med vidd och gadd, så ska man säga det till en slumpvis vald humanitär biståndsarbetare, det skulle de absolut inte veta vad det är för någonting. Så att det är ju, det är ingenting som har slagit igenom jättemycket. Sen hos policyskapare så har ju ändå det spilt över lite grann. Och man skulle kunna prata om någon typ av paralleller till de paradigmen även inom humanitärt bistånd. Men det är ganska, det är inte riktigt så tydligt ändå. Så det är också därför jag pratar om det bistånd som sker i de här flyktinglägen som humanitärt bistånd. För att det är humanitära aktörer som utgår från den typen av liksom styrande dokument. Och på något sätt är det en annan kultur, andra typer av principer man jobbar efter. Även fast man i praktiken kanske delvis gör samma saker som någon som jobbar på landsbygden i Vietnam. Till exempel med att skapa arbetstillfällen. Eller vad som är. Alltså det finns mycket, men det är ändå på något sätt så tydligt olika sektorer. Och ja, det finns absolut en koppling mellan, alltså om vi tar de här tre olika förhållningssätten till vad det handlar om att jobba med kön och jämställdhetsfrågor, att de på något sätt företräds i högre grad av vissa typer av organisationer än andra. Jag var lite försiktig med att skriva det eftersom jag vill ju inte skriva till exempel vilken organisation en viss biståndsarbetare kom ifrån, för det är ändå relativt små sammanhang det här när det gäller fallstudierna. Men lite generellt ska jag kunna säga att det här med liksom fokus på basic needs, tillgång till bistånd, en vilja att förbli icke-politisk och att vara neutral och att inte liksom hålla på med någon maktanalys, utan vi räknar antalet kvinnor och män och det är liksom det som man nöjer sig med. Det skulle ju till exempel organisationer som jobbar inom hälsa, sanitet, den typen av sektorer skulle jag säga är starkt företrädda där. Sen har ju Världsbanken har ju verkligen gått i bräschen för det här mer instrumentella synsättet på jämställdhet. Dock är ju sällan Världsbanken i sig då företrädda. Men det finns lite alla möjliga aktörer som... en aktör som World Food Program till exempel, som ju ofta håller på just med matdistribution, säger ju ofta den här typen av tankar i sina policies. Ursäkta. Och sen ska jag säga att FN-aktörer ofta står för det här, alltså kopplandet av humanitärt bistånd till fredsbyggande och statsbyggande och utveckling, för att det finns liksom i rådande trender inom FN-sfären, ska jag säga.
Och sen var det en fråga om rättighetsperspektivet också.
Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Jag tror ju att det är det här med, alltså grunden i de humanitära principerna, att det handlar om att hjälpa efter behov. Att det ska handla om att inte vara politisk och så vidare. Jag tror att det är det som har gjort att det har varit svårt för ett rättighetsperspektiv att slå igenom. Även om i retorik och i liksom policytexter så finns ju det talet där idag. Men ändå inte så starkt kanske i praktiken.
Tänker så småningom kanske vi kan fundera på vad Sverige platsar på den här kartan, om det finns någon. Men ni kan fundera på det. Ni kan fundera på det. Agnes, vi tar, tycker jag, i sammanhanget också då dina reflektioner också på Elisabeths presentation.
Ja, spännande. Först och främst tycker jag att du lyfter så himla många intressanta frågor där som jag också faktiskt hade noterat ner. Så det var ju fantastiskt att vi redan har fått ett svar på detta. Så kanske lite mer från ett praktikerperspektiv av vad jag har sett i mitt arbete och vad jag ser fortfarande dagligen. Så måste jag säga, men vi är en barnrättsorganisation som jobbar i både humanitära och utvecklingssammanhang. Ja, vi jobbar full spektrum som vi kallar det. Gammeldags kan man kalla det dual mandated. Det betyder att då har man två silos som inte pratar med varandra och liksom ska fortfarande göra det humanitära och utveckling och guidas då av olika principer och liknande. Nu jobbar vi snarare, försöker vi jobba med att vi ska jobba full spektrum, det vill säga att vi ska länka ihop de här. Och pratar man då som en barnrättsorganisation, då betyder det att barn har rättigheter oavsett om de befinner sig i en humanitär eller en utvecklingskontext. Så att det är väl liksom det första kommentaren som jag tänker, så att det beror lite grann på vilket mandat man tycker som organisation att man har. Så identifierar man sig som en humanitär aktör, att man är en humanitär organisation, då är det ofta det sårbarhetsanalysen som ligger till grund. För då är det de humanitära principerna som är, det är humanitet är den första. Och humanitet betyder i praktiken försöka hjälpa de som har mest behov. Och det gör ju då att rättighetsperspektivet blir mycket svårare att implementera. Men det som är ganska intressant är att om man tittar idag på de humanitära aktörerna som man finns, som man pratar om humanitära aktörer, så är de flesta inte rent humanitära. De flesta har något annat typ av perspektiv. Vi är inte unika som en barnrättsorganisation som jobbar i en humanitär kontext. De flesta organisationer har någon annan typ av mandat där de ska jobba för en implementering, de ska jobba för en förändring för en, till exempel en specifik aktörsgrupp. Men att komma tillbaka lite grann till det som jag tycker är intressant som ni har lyft upp i er forskning är också att, och det är egentligen båda två, är just den här fokuset på kvinnan. Och det som vi då som barnrättsorganisation, igen för att repetera, är ju att ofta forskningen även visar att det finns väldigt cementerade tankar om just gender. Mm. Vi kan ju säga att vi ser ju gender pojkar, män, flickor, kvinnor. Och att om man pratar om att visa till exempel skillnader i, ja, men som i just den första delen med needs-based, eller vad man säger, det är just det här att visa hur pojkar, män, flickor, kvinnor, hur de fördelas, vad man är med, hur man deltar i olika aktiviteter och så vidare. Att det finns den typen av analys som inte handlar rent om kanske kvinnor just. Och det är ganska intressant liksom att det just har kommit igenom era forskning också. Och det tror jag är någonting som vi allihop, oavsett liksom vilken perspektiv man kommer in i, är både kanske hjälper till viss del, alltså det vill säga man lyfter upp perspektivet från just kvinnor, men å andra sidan kan motverka vissa delar, att det cementerar vissa tankar som vi har. Och där tänkte jag kanske egentligen bolla tillbaka just en fråga, om det är någon gång i er forskning som ni tänkte på flickaperspektivet. Just för att ingen av oss fyra starka kvinnor som sitter på det här podiet skulle ju aldrig någonsin ha suttit här om inte vi hade fått en utbildning exempelvis. Vi brukar ofta prata om att de första 15 åren av ditt liv är avgörande för hur de nästa 55 kommer bli. Ni vet att medelåldern idag i världen är runt 71 år. Så det betyder att de första 15 avgör hur de nästa blir. Det vill säga, första 5 åren avgörs din nutrition. Det avgörs hur du utvecklas rent fysiskt och psykiskt. Sen mellan 5 och 15 avgörs det, kommer du gå i skola? Kommer du gifta dig? Kommer du bli utsatt för våld exempelvis? Vi till exempel gör just nu en jättestor kampanj som jag uppmuntrar er att kolla på som heter hashtag childmothers. Där vi tittar då på både barnmammor i både humanitär och utvecklingskontexter. Där det ju avgör hur resten av deras liv kommer se ut. Så ibland så är det som vi ser som vuxna är ju egentligen det som har avgjort de här första 15 åren. Mm. Så det är väl en liten fråga så där, om det var någonting som ni fick med er när ni tittade på just kvinnornas perspektiv i er forskning. Och, om ni tror att det är någonting som egentligen skulle kunna tittas vidare på. Det kanske finns rekommendationer också för om det finns studier som har tittat på det.
Elisabeth, vill du fånga upp den? Och så kan du spara hur den åldersgruppen fångas in också i din studie, Anja.
Men först ska jag säga att vad jag har fokuserat på, alltså vilken typ av konkret arbete, har ju styrts av vad de organisationer jag har pratat med, vad de tänker på och vad de gör. För jag har ju frågat dem, okej, men vad innebär det ert arbete att jobba med jämställdhet som mål till exempel? Men en del, det har ju absolut kommit upp många teman där som handlar om flickor. Alltså tillgång till utbildning, avhopp från skolan, det är ju ett stort område där det är väldigt mycket fokus på barn. Och sen alltså barns undernäring är ju ett annat område som speciellt i Bangladesh är ganska stort fokus eftersom det är ett stort problem. Och det har man då sort på något sätt, organisationer som jobbar med det sorterar efter det under jämställdhetsarbete eftersom de riktar sig till mödrar och genom mödrarna försöker se till att färre barn blir undernärda. Så därför hamnar det i kategorin jämställdhetsarbete. Ja. För så är det ofta att när man frågar så här, på vilket sätt jobbar ni med jämställdhet, då tänker folk, okej, på vilket sätt riktar vi oss specifikt till kvinnor? Det är ju inte bara så, men det finns ju mycket av det. Och sen är det också väldigt vanligt att organisationer säger att ja, men vi jobbar med olika typer av liksom awareness raising och utbildning när det gäller liksom mänskliga rättigheter och jämställdhet som vi riktar till ungdomar, för man måste börja med nästa generation för att förändra kulturen. Det är ju också vanligt. Så på så sätt så ska jag väl säga att det finns ett stort fokus på barn och ungdomar, men i de forskningsfrågor jag har ställt har de kanske inte specifikt, har ju inte jag specifikt gjort någon skillnad mellan barn och vuxna, som jag har snarare varit intresserad av att vad menar de här med genus och med jämställdhet än av vad att själv är.
Patrik, så får du svara på just den åldersgruppen när du återkommer, tänker jag. Vad var dina reflektioner när du läste Anjas, kanske framförallt i det här steget av sammanfattning, för du kanske inte heller läste hela avhandlingen?
Nej, men sammanfattningen har jag faktiskt läst båda två, och jag tyckte att det var, jag hade lite förväntningar eftersom jag jobbar för en organisation som inte är en humanitär biståndsgivare och aktör, att det här blir spännande att läsa, intressant för mig, men kanske inte riktigt så att vi kommer att ha användning för det. Men de här tre sätten att dela upp hur de ansatser som finns till hur vi jobbar med genus upplevde jag var ganska så applicerbara på det vi gör. Det ställde ganska många frågor till mig som också jobbar just med normfrågor och jämställdhet på vårt kansli. Det jag kan se direkt att den här till exempel vad kallar vi basingången, vad kallar för att det gör vi också, det har vi, det tänker vi oss att vi ska ha, att kvinnors särskilda villkor på arbetsmarknaden ska tas med i kollektivavtal kanske. När det gäller instrument så har vi verkligen, vi har ju, många fackförbund jobbar med kvotering, vi ser kvinnor att när de kommer in i styrelser eller liknande förtroendeuppdrag att vi förväntar oss att de ska driva alla kvinnors frågor på ett sätt som vi har blivit så här, vänta, det kanske man inte kan förvänta sig. Det är ju lite presumptuous, och vet du det, förutfattat, men jag lägger väldigt stort ansvar på ett väldigt få antal individer som vi inte har tänkt på. Och det här instrumentet är ju någonting som är, det finns i globala ramavtal, det finns i ILO-strategier, det finns i konventioner, det finns i vårt arbetssätt som kommer som västerländsk givare, att vi vill liksom pusha på någonting för att få till en förändring. Och att det finns väldigt mycket alltså att diskutera. Det kanske inte är så att vi ska sluta med det, för vi har ju ett bistånd är politiskt på många sätt, och det vi gör, vi har ju en agenda också, och det är fackföreningsrörelsen har en agenda, men ifrågasätta kanske lite mer på vilka premisser gör vi det här och för vem. Och vi ser också då, vilket jag hörde att du jobbar med mer, alltså vi har börjat se maskulinitet som en väldigt intressant fråga att titta på inom just fackföreningsvärlden, som inte så lite maskulin värld, om vi ser så. Och vi gjorde faktiskt en jätteintressant studie här under våren, där vi försökte hitta manliga male champions för gender equality, och kom lite fram till att det finns, men de får ingen plats, och att det är ju faktiskt så att mäns makt behöver minska för att andra ska kunna öka inom fackföreningsrörelsen då. Så att jag tyckte att det fanns ett sätt, nu förstår jag att inte din studie direkt går att applicera på vad vi gör, men det väckte många frågor som vi kommer kunna jobba vidare med, så det var väldigt fruktbart. Sen gav det också en övergripen fråga, det är när just att det var flyktingläger som har funnits en väldigt lång tid. Vart går gränsen för humanitärt bistånd eller samarbete, och vilka representerar bäst de grupper som vill göra sin röst hörda i den här samhällena som byggs? Och hur samarbetar vi då som organisationer eller som biståndsorganisationer för att hjälpa varandra? Det är inte säkert att vi ska ta över att en annan typ av organisation kommer in över ett tag, ungefär mål nu tar de här över, utan hur kan vi bidra till att tillsammans göra analysen för vem som på bästa sätt kan bidra med de begränsade medel vi har. Och inte minst med tanke på att vi har en konkurrens också mellan oss biståndsorganisationer på vart vi är och när. Så det var kanske blev en mest i sida att diskutera. Liksom, hur delar vi upp det här och hur hjälps vi åt för att få en komma framåt? Så vi som Unit Union fick jättemycket ut av att vara med här, och tacka för att vi fick komma. Så att, jag hade lite att säga om Elisabeths.
Intressant. Men vad jätteintressant, Patrik. Tack. Jag tror att vi alla också känner att de här perspektiven ställer väldigt många frågor om hur vi alla, tror jag, inom olika organisationer jobbar. Vad hade du för reflektioner kring Anjas sammanfattning?
blev det även där förstås att det ställer nya frågor till oss helt enkelt. Och det är inte riktigt förklämt på som jag antar att vi kommer att komma fram till, det är lite grann vad som är formell och informell sektor. För det är en oerhört intressant diskussion, och det är en sak som vi har diskuterat även på från UD och från SIDA, vad formella sektorns vikt och vikten att jobba för att göra informell sektor till formell sektor för att kunna få in skatter, för att få folk i skola, för att få ordentliga fackförbund, för att få utveckling på sikt, att informella sektorn är ett utvecklingshinder. Men också i vissa fall fungerar som en möjlighet för de som annars ställs utanför att kunna komma och i arbete och få en inkomst och därmed bli empowered på olika sätt. Det borde finnas ett svenskt ord för empowered. Mm, det. Nej, det gör inte det. Okay, vi struntar i det. Jo, då ska vi se. Vi gav en hel del oväntade resultat. Vi hade den här, eller jag ska säga, hade nog, som har ändå jobbat med gruvindustrin och just i Afrika i ett antal projekt ganska länge, och inte riktigt förväntat mig att kvinnors empowerment skulle synas på det sättet som det gjorde i din studie. Det var oerhört intressant. Jag också tyckte just att mina kanske fördomar då, eller också lite kanske vad jag sett och hört, att sexindustrin inte verkar öka på det sätt som kanske fördomarna sa. Och för våran del så belyser det här, jag kommer in på en massa punkter här sen, men det, överlag så belyser det väldigt många sätt vi kan bidra till de positiva förändringar som sker, till exempel att kvinnor får möjlighet att jobba på en diversifierad arbetsmarknad, att empowerment i allmänhet för kvinnor, att tillgång till sjukvård till exempel, är saker som när industrin kommer är positiva effekter. Och där kan faktiskt fortsätta spela en viktig roll i att se till att de här kliniker i de fall de finns till bara för anställda öppnas upp för fler, att man har kollektivavtal som täcker upp även barn till exempel eller liknande. Men också att vi kan se vad vi behöver bli bättre på, att kräva till exempel att miljön inte påverkas negativt för att den här effekten av barndödlighet ska finnas kvar även efter att industrin lämnar. Men också hur vi hittar övergången från när en industri försvinner till någonting som det finns kvar, någonting som är hållbart. Och det tror jag att vi kan tillsammans med företag hitta strategier för att till exempel kräva upphandling lokalt på ett bättre sätt för att se till att så många lokalanställda som möjligt får en vocational training, att få alltså träning i yrkesträning för att kunna göra saker som finns kvar. För gruvindustrin är ju mekanisk industri mycket, och det finns många andra mekaniska yrken som kan fortsätta finnas kvar även när gruva försvinner. Så där hade vi gav oss mycket hur vi kan jobba på sikt. Vi ser också att det finns en uppenbarligen brist i, om man kollar på, jag fann det jätteintressant att det var så korta avstånd där saker hade blivit bättre. Alltså 1, 2, 3 mil fanns en tydlig effekt på hälsa, sjukvård, undernäring, medan det bortanför inte såg som tydlig effekt. Och att det här tyder ju på att man har en ganska svag statsbildning och svag omfördelningspolitik. Där man har mycket att göra när det gäller fackligt att påverka staten att bygga upp välfärdssystem, vägnät, sjukvård, utöver de ställen där det poppar upp av sig själv så att säga, som en följd av industrin. I Sverige byggde vi tunnelbanan i Stockholm med Kirunas malmvinster. Liksom. Så att det finns, man skulle kunna fördela saker på ett annat sätt. Jag säger inte att det var rätt, men det var så det gjordes. Och där har vi också någonting att vi ser att lobbying eller påverkan på staten är någonting som borde kunna arbetas med fackligt. Jag kanske ska lämna över lite till andra också.
Jätteintressant. Karolina, jag vet att du ska också få chans, men jag tänkte, Annie, du nämner ju lite betydelsen av institutioner och statens ansvar i din inledning, lite vad jag minns om skillnaden med Botswana till exempel och de andra länderna som du har tittat på. Vill du kommentera lite kring Patricks tankar?
Ja, gärna. Tack för jättemånga intressanta kommentarer. Ja, givetvis så tror vi att institutioner spelar jättestor roll, och det här att effekterna är väldigt lokalt koncentrerade, de är ju liksom, jag håller med om att vi verkligen ska fråga oss om vi tycker att det är okej att effekterna bara syns inom radien av en mil. Det är ett väldigt litet område, och så pass liksom ekonomiskt viktig som den här industrin är, så kanske vi faktiskt skulle förvänta oss att effekterna sprids till ett mycket större geografiskt område. Det är klart att sen, jag har ju faktiskt inte kollat på liksom de liksom fördelningen av de skatteintäkter. Så de har jag inte letat efter, och vi kan faktiskt således inte komma fram till att de inte finns. Såklart, och det beror ju lite på vilket land det är, om de har liksom att det är ett centraliserat system så att det mesta går till huvudstaden och sen sprids liksom mer rättvis mellan olika regioner, eller om det är mer decentraliserat och att själva utvinningsregionerna får mycket av pengarna. Och det beror ju på, och det har ju också förändrats över tid. Däremot så, det är sån effekt som jag faktiskt har städat bort lite i den här studien. Så det är ju som jag faktiskt letar efter är liksom marknadseffekterna på så sätt, och inte de här liksom fiskala kanalerna som ju också borde finnas. Så det är en annan typ av analys, och givetvis så har vi inte en full bild av sektorn så länge vi inte har gjort alla de olika delarna. Så ja, det finns ju studier från andra, från Sydamerika finns det några studier som har kollat mer specifikt på det, som jag gärna kan tipsa om. Ja, jättemånga bra kommentarer som sagt. Det här med att det är hållbart, givetvis att det är små, en liten rad är bara 1-2 mil. Det är ett sätt som det kanske inte är inkluderande och inte så hållbart. Men också det här med att effekterna försvinner när gruvorna försvinner. Och då det är klart att vi ska fundera kring hur kan vi stärka technology spillovers eller stimulera sektorer som kan finnas kvar när själva industrin försvinner. Och det tror jag verkligen att vi från som policyperspektiv måste fundera mycket mer kring. Verkligen. Även om jag inte själv har några specifika svar på hur det ska göras.
Inte.
Tyvärr.
Carolina, det har ju du.
Nej, jag skojar.
Jag vet.
Självklart.
Vad jag vet är att jag tycker kanske det absolut största bidraget med den här studien, det är att du bekräftar att med ett genderperspektiv så får man ny kunskap. Mm. Det vet vi, men man får det bekräftat gång efter annan. Just det du kommenterade i början också, att man ställer frågor, att man kvinnor jobbar inte i gruvor. Ja, då har man ju inte tänkt vidare, och att kvinnor finns utanför gruvorna också. Så det tycker jag det är en jätteviktig del i det här. Och som vi ständigt måste kämpa med, att använda de här perspektiven och glasögonen på nya sätt och ställa om frågorna på nya sätt. Så därför tycker jag det här det är ett väldigt relevant område. Det är inte så att gruvnäring och extraktiva industri på det sättet har varit en prioritering i bilaterala biståndet och de strategier som regeringen har formulerat. Men det är ju naturligtvis otroligt viktigt för regionen. Och det, som du beskriver, finns det mycket idéer och föreställningar om det. Och när jag skannade av lite grann så är det ju framförallt tydligt att för oss blir det genom det multilaterala, alltså Världsbanken har gjort mycket. Vi har UN Women i det regionala kontoret, Nairobi har ett stort program och så vidare. Och sen att det har en inverkan på migration också, för att det är många som migrerar till den här typen av miljö. Så att det är, och då så är det också väldigt relevant därför att vi har ju identifierat att biståndet till ekonomiska sektorer, produktiva sektorer, är det som är mest eftersatt. Okay. I biståndet. Det är där vi behöver göra mest. Så vi kan återkomma till det sen. Men det är verkligen ett område där Sverige har gjort för lite. Och Sida har gjort för lite. Och våra partners har gjort för lite. Och världen har gjort för lite också. Faktiskt, inte bara vi. Så det var det. Men sen var det jätteintressant med de här tre olika aspekterna. Och det jag kanske var minst förvånad, det var att arbetet... att vad förändrar i ekonomisk egenmakt, och som är också intressant med det nyanserade, att kvinnor lämnar jordbruk men går in i tjänstesektorn. Och jag hade samma fråga som Gisela om vilka typer av jobb är det, och du pratar lite grann om, för där kan man ju definiera på massor av sätt. Men jag är också väldigt intresserad av att de kvinnor som då lämnar jordbruk men som inte får jobb inom tjänstesektorn, och det var ju ganska många. Mm. Vad händer med dem? För det du fattar de att de, alltså ja, de får inte så mycket utrymme. Vad händer med dem? Och då kan jag inte låta bli, för jag har också en bakgrund i arbete med människohandel och sex och sånt. Jag kan inte riktigt släppa det här att det inte skulle påverka sexindustrin. Det måste finnas på något sätt där. Frågan är bara vad. Och då kanske det också är vilka glasögon har man när man tittar på det. Och är det så att den här studien med din ekonomiska analys, om den kompletterades med andra ögon också, skulle kunna fylla på det? För att det blir, man slämnas med liksom här stora varför och hur. Man blir väldigt nyfiken för att få mer kompletterande information. Och effekterna då på minskat våld och effekterna på minskad dödlighet. Och det kan ju vara då att det är just de kvinnorna som har fått mer ekonomiska resurser, som plötsligt befinner sig i en miljö där det finns mer tillgång till hälsovård. Allt det där bidrar ju till, kan ju i goda fall bidra till den typen av effekter, infrastruktur och så vidare. Men med våldsfrågan är jag också lite så där, jag vill veta mer. Jag skulle vilja ha några intervjuer här ordentligt, inte bara statistiskt underlag för att förstå. Ja, så det är så. Ja, och en sista aspekt på det här. I själva texten också skriver att du inte lägger in aspekter kring kriminalitet i just den här. Du har det i avhandlingen, men det kopplar också till frågorna om våld och människohandel och prostitution och så vidare.
Tack Carolina. Ja. Tack. Nu står vi här som alltid inför den här utmaningen att jag vill jättegärna släppa in frågor från er. Så Anja, om du svarar lite kort, okay. Om jag får börja be vara lite hård här nu, så att vi har tid att ta in några frågor också, om det är okej. Så kommer jag få bli den här som ni alla tycker illa om i slutet då.
Okay. Jag ska försöka vara jättekort. Tack för jättebra kommentarer. Givetvis så det som är problemet när man använder data som redan har samlats in över 30 år, att man kan inte gå tillbaka och liksom lägga till de här frågorna som man hade velat ställa men som inte fanns med. Men det är klart att det är liksom framtida arbete, förhoppningsvis kommer ju kunna göra det också. Så det får vi väl vänta på. Jag tror att lite snabbt vill jag bara kommentera på det här med tjänstesektorn. Att givetvis så det kan ju finnas en frivillig anledning till varför man skulle lämna arbetsmarknaden, om det nu är så att ens partner, ens man faktiskt tjänar mycket mer pengar och den här ganska lågproduktiva jordbrukssektorn som man jobbade inom tidigare faktiskt inte gav så himla mycket, eller att man då anser sig inte jobba med den längre fast man kanske gör lite vid sidan om. Så det kan ju vara liksom en normativ förändring också, att man inte längre identifierar sig som jordbrukare utan mer som hemmafru och därför ser att man inte jobbar. Så det skulle det ju kunna vara också. Men det kan jag ju inte visa på. Och det här med sexindustrin, så det är ju givetvis en sektor som vi tror finns i liksom de flesta samhällen och även här, och att det jag är ganska säker på att alla de kvinnor som jobbar i tjänstesektorn inte jobbar inom sexindustrin, men däremot så är jag ganska säker på att somliga av de som hävdar att de jobbar inom tjänstesektorn faktiskt gör det också. Det tyvärr kan jag inte säga så mycket mer.
Tack. Man kan ana att det finns vissa frågor som är väldigt viktiga. Det här med sexindustrin eller om man säljer sex känns som att det är en fråga som dyker väldigt upp av goda skäl, kan man säga. Så jag som jobbar på RFSU